Ja, vad har hänt sen senast, hörni?
Ja, ska vi börja? Eller har vi börjat? Eller gör vi det
jag
nu?
Vet inte riktigt.
Och vi måste presentera oss då, och vad vi gör för någonting.
Precis.
Hanna, presentera oss.
Hej, och välkomna till varannan veckas avsnittet av podden Public Service. Jag heter Hanna, och är er värd idag.
Ja.
Till min högra sida här på det lilla på telefonen har jag Jenny. Säg vad du heter igen, så man får höra din röst.
Jag heter Jenny, jag är förkyld.
Oh, vad härligt.
Varsågoda. Jag heter Ami, jag är också förkyld. Jag är förkyldast i hela världen. Vi har spelat föreställningar, jag har jobbat i kanske 20 dagar i sträck. Och sen så blev jag ledig 2 dagar. Och då kände ju kroppen att, nu var det läge.
Tog hand i kapp.
Så det är så mycket snor.
Jag har haft en vecka som har känts som ett långt år. Och man får kanske inte säga att man är trött till småbarnsföräldrar. Men jag är jättetrött och jag har sovit jättedåligt i jättemånga nätter. Och jag hade en jätteöverraskande löneförhandling häromdagen. Och jag var inte förberedd och jag vet inte. Men jag är fortfarande anställd, så att det var ju skönt. Längst ner på min skärm så har vi Cecilia. Vad heter du, Cecilia?
Cecilia heter jag. Det var som att jag hade börjat på en helt annan bokstav. Det blev jättesvårt att säga. Jag hade liksom format munnen till ett O av en outgrundlig anledning. Cecilia. Men Cecilia heter jag i alla fall. Ja, nej. Jag har varit hemma hela dagen idag. Jag har tvättat jättemycket tvätt som inte fick plats i torktumlaren eller i torkskåpet. Så att jag har tvätt i hela lägenheten också. Och det är en ganska stor procent av lägenheten. Man har 30 kvadratmeter och lite möbler. Då är ganska mycket utav resten av all yta täckt av kläder nu. Men jag är också ganska nöjd. Utöver det så har jag inte lämnat min byggnad. Jag har inte varit ute i friska luften idag. Och jag är ganska nöjd med det. Men jag är frisk.
Det låter bra. Vi poddar alltså på distans. Om det var någon som undrar. Jingle, 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 jingle.
Nej, men jag har ju haft lite ett återkommande tema här i podden ibland. Att jag försöker reda ut vad är en kvinna. Och jag ska göra en fortsättning. Jo, men förra avsnittet så gick ju vi igenom podden Nu vet du avsnitt om 50 skillnader mellan män och kvinnor. Den första delen. Det har kommit en andra del nu också. Jag ska lyssna på den. Och jag vet inte riktigt hur ni känner. Jag vet inte om du har lyssnat på den, Jenny, men i andra. Men jag kände liksom att det är någonting som skaver. Jag köpte det inte helt och hållet. Det är som att de inte riktigt har gjort sin analys hela vägen. Så kände jag. Så att jag har fortsatt att nysta i det här med skillnader mellan män och kvinnor. Jag har hittat en bok som var superintressant. Den heter Testosteron Rex, myten om våra könade hjärnor av Cordelia Fine. Och Cordelia Fine, hon är en kanadensisk född brittisk vetenskapsfilosof, psykolog och författare och professor i vetenskapshistoria och filosofi på University of Melbourne i Australien. Hon har skrivit 3 böcker och en massa artiklar och grejer. Och den här boken, då, Testosteron Rex, har vunnit The Royal Society Science Book Prize 2017. Och hon har också bland annat myntat begreppet neurosexism. Och det är att hävda att det finns fasta skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor. Och det som är spännande är att det verkar som att hon har utgått rätt mycket ifrån samma studier, i alla fall flera av dem, som de här pojkarna i Nu vet du, som de citerar. Men hon har liksom gjort en grundligare analys och gått in och ifrågasatt lite metoderna i frågeställningarna, avsaknaden av vissa frågor och framförallt ställt dem emot andra, ofta nyare undersökningar som påvisar att många av de tidigare studiernas slutsatser lider av en stark bekräftelse bias, confirmation bias, det som du var inne på, Cecilia. Att forskarna helt enkelt har valt att ta fasta på det som bekräftar deras förutfattade meningar och ignorerat det som hade nyanserat bilden av det stereotypa. Och det här kommer bli en liten följetong på 2 avsnitt för att det blev så mycket. Så att jag kommer, ni får hänga med. Men den här podden då, Nu vet du, och många mansaktivister och högerextremister och generellt bara lite konservativa personer, de hävdar ofta att det finns stora biologiska skillnader mellan män och kvinnor och de kan man inte bara ignorera. Och det här, inte bara när det kommer till till exempel könsorganen eller fysiken och hormonerna, utan även hjärnan är olika. Och det här används ju, och har använts, för att på olika sätt försvara att det är ojämställt. Och det är helt naturligt att kvinnor har lägre lön eller blir våldtagna när de inte har rätt kläder på sig, eller de ska vara hemma och ta hand om barnen, eller de kan se saker när de letar trots att sakerna inte rör på sig.
Va?
Ja. Ja, men visst är det så att det finns skillnader, men framförallt så finns det ju likheter. Ja, könsorganen ser absolut olika ut, de har olika funktion, men förutom det så är mäns och kvinnors kroppar väldigt mycket överlappande, i allt ifrån hormoner till längd. Vi hamnar ganska långt ner på listan över djur med spektakulära fysiska könsskillnader. Bara som exempel, om vi hade haft samma könsdiformism som sjöelefanter, så hade den genomsnittliga mannen varit 2 meter längre än den genomsnittliga kvinnan och vägt 250 kilo. Och om vi var till exempel gräsänder, så hade alla män haft...
Vänta nu, 2 meter längre?
Ja.
Så jag är typ, jag är strax över 1,5 meter. Så jag skulle alltså dejtat någon som var 3,5 meter lång.
Ja.
Då kommer
för
man jämfört liksom
med det så är det inte så stor skillnad.
I jämnhöjd med skrevet.
Det kommer liksom under skrevet. Eller liksom, ja, men jag skrevet
över knäskålarna i alla fall. Men inte precis. Så mycket längre.
Om man har väldigt mycket hängpung liksom, så kan den så här daska dig i pannan lite. Ja.
Jag börjar lite fundera på om min lillebror kanske är en sjöelefant. Hur som helst.
Ja, han har också väldigt lång pung.
Det vet jag inget om, men han har väldigt, väldigt kort fästmö. Och han är 2 meter. Så att det, ja.
Oj, oj, oj. Mm.
Hur som helst. Mm. Jo, men hade vi varit sjöelefanter så hade det sett ut så. Om vi hade varit gräsänder så hade alla män haft lysande grönt hår på huvudet. Oh. Och så vidare. Det hade ju varit fint. Men nu har de inte det. Men just när det kommer till hjärnan då, så har nyare undersökningar visat på något som jag fastnade för och tyckte är väldigt intressant. Och det är att skillnaderna, för det finns skillnader, inte alltid syftar till att skapa skillnader i beteende, utan kanske snarare att jämna ut dem. Alltså det är att en skillnad kompenserar för en annan. Och då tar hon upp ett exempel med en sångfågel som heter afrikansk skogsvävarfågel. Där har hanen ett mycket större område för sångkontroll i hjärnan. Men trots detta så sjunger hanar och honor tillsammans i perfekt harmoni. För att hos honorna så producerar de generna som styr sången, de producerar hjärnförändrande proteiner mycket snabbare än hos hanar, för att kompensera för den mindre ytan. Och så är det med rätt mycket hos människor också. För att skapa statiska, stabila skillnader i hjärnan, det är inte evolutionärt fördelaktigt för oss. För om man jämför med till exempel alla andra arter på jorden, så finns det ingen som lever så varierat som vi människor gör. Vi lever över hela jorden, vi har ett levnadssätt som varierar lika mycket som mellan en hel mängd olika arter. Och vår största fördel, det är att vi är flexibla. Och då finns det liksom väldigt lite hos naturliga könsstereotyper som gagnar oss. Och sen är det absolut så att vissa uppgifter oftare har fallit på den ena eller den andra. Till exempel beroende på att män generellt har starkare överkropp. Och kvinnor har en förmåga att bära och amma barn. Så att män ägnar sig oftare åt närstrid eller vedhuggning eller uppgifter som kräver en längre tidskoncentration utan hungriga spädbarn. Men inte ens det här är liksom absolut, utan det finns till exempel jägarsamlarsamhällen där männen tar hand om spädbarnen och kvinnor jagar och deltar i strid. Så att inte ens de här grundläggande sakerna är fasta liksom. Och det här visar ju på att den mänskliga psykologin, den är oerhört flexibel och inte på något särskilt dramatiskt sätt skiljer sig mellan könen. Utan mäns och kvinnors beteende har varierat stort beroende på situation, kultur och historisk epok. Så om man då ska hitta det biologiskt naturliga, vilken del av världen och historien är det man ska liksom plocka ut? Det är ju jättesvårt att veta. Och det finns ju det finns en gammal föreställning, men det, ja, jag vet inte om den är gammal. Den finns ju fortfarande, om att maskulinitet och femininitet är två poler på samma skala. Att om du har mycket av det ena, om du har mycket eller starka maskulina egenskaper, så har du få eller svaga feminina. Men det finns ingen sån korrelation. Att du har en maskulin egenskap, det betyder inte att du automatiskt har en annan eller att du saknar en feminin. Utan det finns istället en stor mängd mekanismer som skapar en skiftande mosaik av feminint och maskulint. Och det har gjorts en stor undersökning som har bland annat identifierat de 10 största skillnaderna mellan män och kvinnor i hjärnan. Men inte ens bland de allra största av dem så var någon av dem särskilt stabil. Till och med den absolut största hade en överlappning som gjorde att 1 av 5 kvinnor är mer manlig än den genomsnittliga mannen. Och av alla data som samlades in till det här så hade varje datasamling sin egen unika 10 i topp, så att inte ens det var liksom detsamma över hela fältet. Och om man tar de 33% mest extrema männen och 33% mest extrema kvinnorna, så befinner sig inte de konsekvent vid manligt eller kvinnligt, utan alla är liksom blandning. Så andelen som har enbart manliga eller kvinnliga egenskaper är mellan 0-8%. Så det är en väldigt, väldigt liten del.
Vad räknas, förlåt, men bara, jag blir så nyfiken bara. Vet du vad de räknar då som egenskaperna?
Det vet jag inte, så här på rak arm. Det har jag inte antecknat i alla fall. Men frågan de ställer sig i alla fall, vad är en manlig eller kvinnlig hjärna? Är en kvinnlig hjärna den sorts hjärna som tillhör någon av de mycket få individer med konsekvent kvinnliga egenskaper? Varav för övrigt vissa är män? Eller vad i det här spektrat är en kvinnlig hjärna? Och vad av alla de här kombinationerna ska man räkna som det naturligt manliga? Det går ju liksom inte att säga. Och då känns det ju som en slump lite grann att det som råkar räknas som naturligt just nu också råkar vara det som ger män mest fördelar och rättigheter. Hur kunde det bli så? Man vet inte.
Och tidigare, det är ett mysterium.
Det är ett mysterium. Mm. Tidigare så var mycket av argumenten för att man skulle inte ha det jämställt, det var ju för att kvinnor var intellektuellt underlägsna. Men det har man ju släppt lite nu, för det har man ju upptäckt att det stämmer ju inte alls. Kvinnor är precis lika smarta som män. Så nu har man ju liksom bytt det. Att istället för att det beror på skillnader i jag har snor i hjärnan, så beror det på skillnader i värderingar och intressen. Alltså kvinnor kan göra allt som män kan, de vill bara inte det. Men där har det också visat sig, till exempel i USA så har kvinnor gått om män i vilken vikt de lägger vid att göra karriär och tjäna pengar. Och det är lika sannolikt för både män och kvinnor att tycka att det är viktigt att vara en god förälder och att ha ett framgångsrikt äktenskap. Jag vet inte, men kan det vara så att det naturliga är att allting hela tiden förändras och att det faktiskt inte alls hänger på huruvida vi är intresserade av att ha jämställdhet eller inte? Och att vissa bara helt enkelt inte är det. Och det är ju helt okej, man måste ju inte vara intresserad av det, men det hade ju varit snyggare om de bara i så fall stod för det. Så här, jag tycker inte alla är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter, istället för att försöka gömma sig bakom någon slags feltolkad forskning om vad som är naturligt. Jag tycker det är osnyggt.
Var det lite fegt?
Ja. Och en annan sak som hon skriver mycket intressant om, det är det här med risktagande. Det pratar de ju mycket om i podden, att män tar mycket mer risker och att tjejer är mer försiktiga och tycker att det är farligt att skada sig och dö och sånt, att de gillar att överleva. Och att det här har med testosteronet att göra. Och här vill jag citera 2 ekonomer som heter Mosh Hoffman och Eres Joeli, som har skrivit i Rady Business Journal. När en individ av hankön tar extra risker under jakten efter mat för att fördriva en rival eller tillskansa sig i territorium, belönas han med dussintals eller hundratals parningsvilliga honor och många, många barn. En risk värd att ta. Så är det inte för individer av hankön. Det här är ju då en något äldre teori, kan man säga. Men om man ska prata om risktagande så måste vi först definiera vad räknas som en risk. Och det finns ju ett element av osäkerhet i nästan allt vi gör. Om man ska ta risktagande i liksom ordets vardagliga betydelse så är det en handling som öppnar för möjligheten att uppnå ett önskvärt mål eller vinna en fördel, men som också medför en risk att misslyckas eller att något går snett. Och här har man också tänkt att precis som med maskulinitet och femininitet så är risktagande en skala från mycket till lite riskbenägen. Men det är ju samma här då, att bara för att man vill till exempel hoppa fallskärm så betyder inte det att man vill satsa alla sina pengar på travhästar eller ha oskyddat sex med främlingar, utan ett riskbeteende kan stå helt fristående från allt annat. Och anledningen till att man tar en risk överhuvudtaget är ju för att man gör en bedömning att själva risken är mindre negativ och att fördelen är mer positivt. Alltså man ser större fördelar inom just sitt riskområde där man själv vill ta risker. Och det här beror ju på en massa olika saker, men det är till exempel erfarenhet, kunskap, förståelse. Jag har ju till exempel en kollega nu från Ukraina som är luftakrobat. Och att hon då kastar sig bakåt när hon hänger ett litet tygstycke 7 meter upp i luften och bara landar och håller fast sig i en fot. Det gör ju inte att hon är mer riskbenägen än vad jag är, som aldrig har tränat på det där och som dessutom är superhöjdrädd. Ja, men jag hade ju verkligen med oddsen emot mig riskerat mitt liv om jag hade försökt det där, medan hon är absolut tvärsäker och det i det hon gör och överlever varje gång. Så att hon tar ju en förhållandevis liten risk, även om det ser fruktansvärt riskfyllt ut, eftersom hon har tränat och har skitmycket erfarenhet och kunskap. Men det går liksom inte att göra en objektiv bedömning av en riskabel situation och sen avgöra en människas riskbenägenhet utifrån hennes agerande. För det beror på så många saker. Och människor då som tar till synes stora risker, de sätter ofta egentligen inte så mycket på spel. I alla fall inte så mycket som har värde för dem. Och där är det många undersökningar som har visat att män och kvinnor har ungefär samma inställning till risktagande. Där till exempel ålder har en större inverkan. Det som gör att vissa undersökningar gör att män verkar mer riskbenägna är att man helt enkelt bara har valt ett rätt snävt spann av risker som man frågar om. Till exempel fysiska risker i olika extremsporter, sexuella risker och olika ekonomiska risker är rätt vanliga. Av någon anledning så räknas dock till exempel inte cheerleading in, som är superriskabelt. Man kastar mest tjejer skithögt upp i luften och fångar dem. Eller då den ekonomiska risken att gå ner i tid när man får barn, med tanke på skilsmässostatistiken. Eller bara det här med att gå på en dejt som kan sluta i ett övergrepp. I USA är det till exempel 20 gånger vanligare att dö av en graviditet än av ett fallskärmshopp. Och ändå så blir ju folk gravida stup i kvarten, även i USA. Risken att utsättas för en våg av näthat är ju överhängande om man till exempel skriver en feministisk debattartikel. Eller om man satsar på en lukrativ karriär inom ett mansdominerat område som kvinna, så löper man en rätt stor risk att drabbas av diskriminering eller trakasserier. Och där kan man ju fundera då på vilka risker behöver man välja bort för att risktagande ska ses som något manligt.
Eller som en risk överhuvudtaget.
Ja, eller hur? Mm. Det här tyckte jag var en jätteintressant fråga.
Verkligen.
För det tänker man ju liksom inte på. Man bara, ja.
Nej, men bara så här att den farligaste platsen för en kvinna är tillsammans med en man. Alltså att bli tillsammans med en man, att ta sambo med en man. Att det liksom är farligt. Och ändå så är det ju så otroligt många kvinnor som väljer att leva tillsammans med män. Vilket man gör för att man ändå bedömer att det kommer vara bättre än motsatsen. För att man förhoppningsvis typ är kär eller trivs eller på olika sätt.
Så tjejer är ganska mycket riskbenägna också. Men det är så att vi påverkas ju inte bara av liksom, vad ska man säga, materiella fördelar och kostnader när vi tar en risk. Utan också vad ett val har för påverkan på vår självbild och på vårt rykte. Och till exempel då, om man pratar om sexuella risker, så förutom risken då att utsättas för övergrepp, dels är det ju fördelarna. Vilken grad av sexuell njutning kan man förvänta sig av en tillfällig sexuell förbindelse? Och vad kommer det att ha för effekt på ens rykte? Och där är det ju, skulle jag säga, rätt stor skillnad för en kvinna och en man. Risken att mannen har det gött, chansen att mannen har det gött är ju större än att kvinnan har det gött. Och risken att mannen får ett dåligt rykte är ju betydligt mindre än kvinnan. Dessutom, rent objektivt sett, så är det ju farligare för kvinnor att ha till exempel oskyddat sex än för män. För att man kan bli gravid och typ dö. Och det här är en kinesisk undersökning. Eller få ett barn. Det hade också en risk. Men en kinesisk undersökning visar, eller där både män och kvinnor fick spela ett spel där de skulle ta risker. Och först fick de göra det i en rum. Och sen fick de göra det medan de observerades av en attraktiv person av motsatt kön. Och när de var ensamma så tog män och kvinnor lika stora risker. Men när de observerades så blev kvinnorna mycket mindre riskbenägna och männen mer. Och det här är ju för att inom kinesiskt kvinnoideal så ses risktagande som något väldigt negativt. Och tvärtom då för män. Så att det är ju liksom många saker som påverkar i det. Men generellt så kan man säga så varken män eller kvinnor har egentligen någon särskilt hög riskbenägenhet. Och varken män eller kvinnor tycker att det är särskilt attraktivt att det andra könet är superriskbenägna. Inte ens kvinnor tycker att det är hett med en man som spelar bort alla sina pengar eller som, ja, så vidare.
Nej.
Det enda som står ut där är socialt risktagande. Det går kvinnor igång på. Om till exempel om en man försvarar en impopulär åsikt inför andra eller sådär. Det gillar de. Men sen kommer något intressant här. Det finns en forskare som heter James Flynn och han har förutom könsaspekten då gjort en uppdelning efter etnicitet när det kommer till risktagande. Och trodde eller ej, men det var en grupp som stod ut från mängden. Kan ni gissa? Det fanns en grupp som verkade ha det avsevärt tryggare i samhället.
Vita män.
Ja, det var vita män. Så det som först såg ut som en könsskillnad var egentligen en skillnad mellan vita män och alla andra.
Att de... Vänta nu, på vilket sätt? Det kan vara kanske precis det du skulle säga.
Ja,
var de mer riskbenägna eller tryggare, eller hur var det?
Ja, precis. Som var mer riskbenägna för att de var liksom... Det kommer framgå här.
Okay. Mm.
Det finns en särskild undergrupp som var allra mest obekymrade. Och det var välutbildade, rika och politiskt konservativa vita män. Och det här är då i USA. Och där har man också funnit bevis för den här så kallade vita män-effekten inom andra stora urvalsgrupper också. Det som är intressant här är att i Sverige så har man inte hittat någon sån tydlig vita män-effekt när det kommer till just risktagande. För att här, ja, jämfört med USA då, så har vi kommit en bit. Här har vi dock en väldigt tydlig vit effekt. Men det här beror ju också på vilka frågor man ställer. En forskare som heter Dan Kahan vid Yale Law School. Han visade att om man börjar ställa frågor om till exempel vilka risker mot hälsa, säkerhet och välstånd som kan komma av höjd bolagsskatt. Då var vita män plötsligt inte alls lika riskbenägna, utan då var det plötsligt kvinnor och minoriteter som inte oroade sig så mycket. Så det visade sig att vita män har en högre risktolerans än till exempel kvinnor, bara när premissen för vad som räknas som en risk är sånt som inte skrämmer brallorna av just vita män. Om man vänder det så här, om du riskerar ett liv du inte värdesätter, har du då verkligen tagit en risk?
Mm, eller hur?
Så jag tänker att kanske är det så att alla har egentligen ungefär lika mycket riskbenägenhet. Bara det att vissa grupper, typ alla utom vita män, de slösar liksom bort sina risktagande på helt vardagliga saker. Som att typ söka ett jobb eller ja, gå på en dejt, medan vita män, de kan hoppa fallskärm och göra lite så här extravaganta, riskfyllda saker som ser mycket coolare ut, för att de är liksom trygga i grunden för att de typ styr hela världen.
Då kanske man måste ut och köra motorcykel snabbt på motorvägen.
Ja, nej men precis, för att man riskerar ingenting någon annanstans, för att man kontrollerar allt.
Men också om man tror, alltså... Om de tror att de då är odödliga liksom, och de tänker så här, ingenting kan drabba mig. Räknas det då verkligen som en risk om jag inte tror att det kan utsätta mig? Alltså, man utsätter ju bara alla andra för en risk. Och det är ju inte riktigt att vara risk. Alltså jag tänker att föda barn är ju en jättehög risk för den som föder. Men det här att köra fort är ju framförallt en väldig risk för alla andra, alltså också för en själv såklart, men liksom det är också så här.
Mm. Nej, men det är väldigt subjektivt där vad man räknar som en risk.
Ja, och om man också, just som du säger, att så här, vad är att typ jättemånga män inte vågar prata om sina känslor eller vågar typ säga till sin flickvän när de är sura på henne, utan då hittar på massa andra jättekonstiga saker istället för att våga typ vara ärlig med sina känslor och bara, det är tydligen en risk som man absolut inte kan göra, men att spela bort pengar på en travbana, det är alltså.
Det är då de tar fram sin emotional support gun istället.
Ja, just det.
För det är mycket lägre risk.
Ja.
Ja, nej, men det var det jag hade att säga om det här. Det kommer en fortsättning på detta nästa avsnitt.
Ja, det ser vi fram emot.
Gud, vad intressant.
Då ska vi prata mycket om sex.
Hurra!
Cliffhanger.
Alltså, det går ju inte att låta bli och tänka på allt dumt man själv har gjort som kanske var lite väl risky. Så.
Vad tänker du på speciellt?
Ja, är det något du vill dela?
Nej, jag tror jag spar den lite. Min värsta.
Mm. Public service. Public service.
Hur har du det med pendlingen?
Vill ni veta mer om min pendling?
Ja. Vilka risker tar du där?
Du, det här är en extremsport om någonting. Det är att pendla. Nej, men jag har kanske beslutat mig för att jag har inte riktigt pratat klart om det här. Ni kanske inte vet det, men jag pendlar. Jag bor alltså i Stockholm. Och jag jobbar i Uppsala.
Alltså, det här är ju en risk vi tar som poddar med dig, att vi får höra om detta varannan vecka.
Ja.
Det är en risk vi är beredda att ta, vill jag bara säga.
Det är en risk alla mina kompisar tar dagligen som umgås med mig. Alltså, det är en sak med att man inte har sovit på länge. Man blir liksom dummare och dummare och dummare för varje natt man inte sover. Så igår så låg jag liksom på femåringsnivå. En kollega sa, ska vi gå dit? Och jag bara, gud, vad menar hon? Och ingenting känns liksom naturligt. Jag kan inte ta steg för att det känns bara, det är inte så här det brukar kännas att gå. Jättetunga skor. Hur sätter jag mig på tåget? Alltså allt känns, alltså att ni får bear with me.
Alltså, nu har jag inte en femåring men en treåring. Men tunga skor är inte ett vanligt problem.
Nej, men för det här barnet är det ett stort problem.
För ditt inre barn.
Ja, för min stadigt dalande IQ just nu.
Det kanske känns som när fyraåringen sätter på sig gummistövlar i storlek 42. Ja. Det ser lite tungt ut.
Nej, men jag har ju pratat lite grann om det här tidigare. Och man kan lyssna på det igen eller skita i det och bara lyssna på det här. Men det finns liksom lite grejer som jag skulle vilja lägga till eller ändra.
Man ska
och
inte
jag har lite
skita i det, du har sagt så mycket roliga saker. Man
jag har sagt så himla bra saker, så gå tillbaka till det och lyssna först. Och sen kan du komma tillbaka hit så kan vi liksom reda ut bara det här sista.
The Pendling Survival Guide.
Yeah, the Death of the Pendler.
En avknoppspodd från, kan man säga så?
En systerpodd. Jenny pendlar.
Och det är det vi kan ha på Patreon, att du bara kan livesända lite från pendlingen en gång i veckan. Ja! Dina ditt hat. Ni bara har det. Det tror jag. Du sitter där och bara spigallar på pendeln.
Jag har börjat filma mig själv när jag pendlar faktiskt. För att det händer så sjuka saker mot saker man hör.
Du ser.
Ja, så Patreon. Det kan vi absolut. Patreon!
Här har vi content.
Jo, men alltså, jag kan i alla fall börja så här. Att med ändrade åsikter och så här. Så kan jag börja med att erkänna en grej. Att jag inte alltid har varit en perfekt pendlare. Jag vet att ni blir förvånade. Sluta skratta, Cecilia. Alla andra ser förvånade ut och du bara skrattar. Jag har gjort misstag också. Inte bara när jag råkar försöka råna folk på tunnelbanan.
Det är fortfarande något av det roligaste som har hänt.
Och då finns det ändå att välja på, bara Jennys pendling.
Nej, men jag pratade förra gången om hur när folk ska gå av tunnelbanan. Alltså, pendling börjar ju oftast med tunnelbana till pendlingstågen. Så att det är som tåg på tåg. Och redan på tunnelbanan så är det ju problem. Och det finns någonting som jag kallade för dörrfilosofer. Och det är när folk ställer sig i ingången till tåget, alltså vid dörrarna, och blockerar hela den här skiten. Och liksom tycks drömma sig bort. Och då kan ingen gå in, ingen kommer ut. Alla har det skitdåligt och ingenting händer.
Förutom dem. Gud vad bra de har det.
Ja, men en gång ganska nyss så gjorde jag en så kallad dörrfilosof. Faktiskt.
Jenny.
Och det var så här. Men jag vet. Men så här var det. Jag skulle till T-centralen som jag brukar. Och så bara för att härda ut så lyssnar jag gärna på en podd. Och så tittar jag upp på tavlan och så står det Slussen. Och så, jättebra tänker jag, då ska jag av skitsnart. Ja, bla bla bla, podd i örat. Och jag får sittplats och det är ju ganska nice. Jag är lite avslappnad och tiden går. Och då tänker jag, gud vad avslappnad jag är och tiden går. Och då stannar tåget, jag tänker shit jag måste av. För nu har tiden gått och jag ska ju av skitsnabbt, för det har jag tänkt. Så att jag, tåget stannar, jag bara, av? Så jag går upp och så stannar jag i dörröppningen. Och då är problemet här är att ingenting ser ut som det gör på T-centralen. Utan faktiskt så är det otroligt lik Gamla stan. Och när jag tänker efter så ser jag faktiskt att det står Gamla stan på den stora skylten precis ovanför. Så att då tänker jag att då är jag nog i Gamla stan. Men hjärnan fattar liksom inte och jag rör mig verkligen inte. Jag står liksom i dörröppningen. Och då börjar hjärnan fatta. Okej, jag är i Gamla stan. Och jag ska alltså av på nästa, så jag ska åka en till station. Och jag tittar åt sidan och så får jag ögonkontakt med en kille som står precis jämte mig inne på tåget. Sen så är det någon annan stackare som står bakom mig som suckar och så tränger sig ut. Och då har jag liksom ett nytt problem, för då, nu är jag en dörrfilosof. Och det här är ju ganska, det är ganska dumt. Det bara, men jag kanske bara ska gå av. För att nu har jag liksom redan gjort bort mig för den här publiken.
Men var det inte Gamla stan du aldrig kunde åka till igen?
Nej.
Det är där du alltid fastnar.
Jo, förra gången när Ami... Jag vet, och du introducerade mig till begreppet skam förra gången, så att nu har ju det liksom vaknat i mig.
Ja, men jag vill vidhålla det. Pendlingsskam. Skärp dig.
Du har ju rätt, jag vet. Men jag bara, ska jag gå av? För jag vill inte liksom verka jättekonstig. Men så... Jag måste ju till mitt jobb och det är ju nästa station. Jag måste ju hänga med mitt tåg. Så jag tror också det här att hon är lite konstig i tåget. Det har kört nu så att jag backar in igen. Och jag har tagit med mig lite mer förståelse för dörrfilosoferna. Men bara pyttelite i vissa fall när det gäller mig.
Jag tycker du gjorde bra.
Jag tycker inte alls.
Jo, nej, men att du inte hoppade av. För här vill jag bara, jag vill nyansera lite och säga att jag förespråkar lagom skam. Man kan inte hålla på och hoppa av vilken anledning som helst.
Jag har ju tåg att passa.
Ja,
och
precis.
Och du måste också bjuda dina medresenärer på roliga historier så att de kan berätta om dig.
Egentligen har bara blockat deras dörr så att jag vet inte hur underhållna de har varit.
Jag kan faktiskt bara komma på en gång som jag har hoppat av för tidigt på grund av skam. Och jag tänker nu dela med dig för att du ska ha någon slags måttstock att förhålla dig till.
En skamhoppning.
Berätta. Ja. Jag bodde i Göteborg. Jag hade varit på fest på någon form av svart klubb har jag för mig. Jag minns inte riktigt. Och detta är för att jag blev oerhört full. Och när man blir oerhört full så tar man ju ibland dåliga beslut. Jag tog det dåliga beslutet att det är klart jag ska prova en snus. Ge mig den bara. Så det gjorde jag. Blev ju kalassnurrig i hela hjärnan. Och nu var det länge sedan jag var så full. Men som jag, då, när jag var så pass full att jag började liksom... Då började min kropp dra sig hemåt. Bara per automatik. Så att jag bara lämnade festen, satte mig på en spårvagn och började åka hem. Men det här fyllde nikotinruset. Det avtog inte, utan det fortsatte. Vilket gjorde att jag någonstans i en tunnel behövde spy. Och det fanns ingenstans att gå av för spårvagnen åkte. Så att jag tog första närmsta papperskorg, trodde jag, och spydde. Det var inte en papperskorg utan det var ett sånt här ett tidningsställ med hål i botten.
Nej!
Sen gick jag av på nästa hållplats.
Så du har bara silat spyan liksom?
Mm.
Sprinkle.
Ja. Så spy i tidningsställ.
Skamhopp.
Vad heter det? Dörrfilosof. Fortsätt åk.
Ja.
Mm, varsågod. Tips från Ami.
Tack Ami, men då känns
mitt
det
andra tips är snusa inte på fyllan. Det är ju helt värdelöst.
Good take. Ja, men i alla fall så har jag en annan grej då som har uppdaterats sen senast. Det är att förra gången då så påstod jag att jag inte dömde någon som står på fel sida i rulltrappan. och att jag inte är en sån stockholmare, sa jag då. Men nu är jag det. Nu är jag verkligen så himla jättemycket exakt en sån stockholmare.
Welcome to the dark side.
Tackar, tackar. Så nu är jag en sån. Och jag har överlag blivit ganska så snål med min tid utanför jobbet. För så mycket av den tiden försvinner liksom redan i transport. Så säg så här, att jag kommer från pendeln från Uppsala och ser att min tunnelbana går om en minut. Då kan det alltså vara, det tåget kan vara på ingång på perrongen as we speak, så då kutar man. Och om en jävel då står i min väg i rulltrappan så missar jag ju den. Och så kan man tänka att mamma, det kommer nya tåg hela tiden. Ja, det kommer nya tåg, men först kommer Skarpnäck och sen Farsta och sen Farsta igen. Och sen kommer Farsta ytterligare en gång. Jag vet inte vad alla gör i Farsta, men det är inte dit jag ska. Och då kan det kan absolut dröja liksom 10 minuter, en kvart till mitt tåg. Och den kvarten känns som en halvtimme. Och på grund av att T-centralen då är helvetet på jorden. Så alla dessa känslomässiga halvtimmar blir 2,5 timme mer av min tid per vecka av transport ovanpå övrig pendling. Så ja, nu dömer jag alla som står på fel sida i rulltrappan. Och jag kommer absolut säga ganska otrevligt, ursäkta! Och tränga mig förbi.
Alltså eftersom det är T-centralen så är det heller inte helt orimligt att det skulle vara en halvtimme.
Nej, nej. Det händer absolut, det händer verkligen.
Du får anamma längdskidåkningens urspår!
Jag tyckte att ursäkta har varit ganska effektivt också.
Urspår får man väl inte säga längre?
På T-centralen får man.
På T-centralen absolut!
Kommer bakom.
Nej men det är...
Va?
Va? Nej, skitsamma.
Förr så tror jag att det liksom var i till exempel Vasaloppet. Om man ropade urspår. Att den som åkte snabbt liksom hade företräde och att de som åkte långsammare var tvungna att flytta sig.
Mm.
Men det är ju en jättedum regel. Utan nu är det mer som i biltrafiken att de som kör långsammast håller till ena sidan och vill man köra om så kör man om på andra sidan.
Min kille skriker urspår till mig här hemma när han vill att jag ska flytta på mig.
Mm. Men det är en helt rimlig regel. De som kör fort är ju ofta bättre på att köra och antagligen de som kan byta spår. Kör man långsamt kan man inte alltid det.
Nej. Nej. Men stå för fan på rätt sida.
Ja, absolut.
Ja, alltså jag tycker också det här bara att mantra att man bara ursäkta.
Mm.
Tills man liksom kommer in i tunnelbanan, det är det jag kör liksom. Man ska ner bara kötta.
När min svägerska flyttade hit från USA så tyckte hon att ursäkta var det fulaste ordet någonsin. Folk började runt och bara ursäkta. Mm. Och hon tyckte bara, det och kackelacka, det var det fulaste orden i svenskan. Och det låter lite grann som en orsch. Ursäkta!
Men då får hon tänka på de gulliga städerna Uppsala och Luleå, som ju är väldigt roliga att säga på engelska. Så då kan vi kontra med 2 gulliga ord också.
Hur låter det då?
Uppsala och Lululu.
Det ska jag döpa mina barn till.
Det är därför Luleå universitet har så många internationella studenter.
Ja, alla vill plugga i Luleå.
Alltså jag vet inte om de har det, men det hade varit roligt.
Jag har försökt förklara för mina engelskspråkiga släktingar att när jag pluggade i Uppsala och var tillsammans med en kille från Luleå. Och de bara, you're actually studying somewhere called Uppsala? Uppsala, Uppsala. Så jag bara, where you're ja, from? I'm from Luleå. Luleå! Jag var liksom på att dö. De tyckte det var, såhär, vad är Sverige för ett litet såhär, sagoland med sina puttenuttstäder?
Uppsala.
Och så kommer de hit och så alla går runt och säger, ursäkta! Aha, ja. Nej, det var inte så trevligt här.
Sagolandet med orcher.
Men jag har i alla fall, jag har inte pratat klart om nära döden-beteenden på perronger. Det tog jag också upp förra gången och folk är så jävla klantiga. Det är inte bara så här svingande väskor, utan så här, folk vevar med armar. De börjar backa runt, bängla, göra akrobatiska saker på de här små perrongerna utan att liksom titta sig omkring. Och jag har en jätteskräck för att bli nedputtad framför ett tåg. För det händer ju att folk inte är kloka i huvudet och puttar ner någon. Så att jag vill verkligen inte dö av att bli mordputtad. Men ännu mindre vill jag dö av en klantputtning. Alltså dö av någon som inte ens har ansträngt sig.
Undrar vad det här placerar dig på riskskalet, riskbeteendeskalan, manligt och kvinnligt.
Alltså, du vill ju fortfarande ta det till Uppsala. Jag tycker att det här är en hög risk. Du är modig.
Tack, det är en jävligt hög risk. Det känns fruktansvärt dagligen.
Ja, men du har ju värderat att det finns väldigt stora fördelar med att komma till Uppsala. Så att det är värt den här risken.
So far verkar det så. Jo då.
Det beror, kanske på hur det här lönesamtalet gick.
Ja, nu är det värt det.
Efter nu är det värt en stund till.
Var det tillägg för sveda och pendlingsverk som du åberopade?
Det var inte argumentet jag tog upp, men det borde jag verkligen ha tagit.
Det var den kraften du hade när ni hade er stare down.
Just det, det var undertexten liksom i dina ögon.
Ja, han såg mordrisken liksom lysa ur min halvavsvimmade blick. Och sa, okej, ta mina pengar. Jag vill bara avsluta lite light, från mord till lite light, med att enkelt meddela att det är så att säga skitdumt att använda T-centralen till att strosa, flanera och rasta sina hundar. Eller gå 7 personer på bredden i ett tempo som liksom en rollator skulle fnysa åt. Och jag rekommenderar då myspromenader och slow motion-sällskapande istället ovan jord, där ni liksom inte förstoppar trafiken av människor som försöker ta sig till eller från sina jobb. Tack.
Public service.
Jangle, jangle, jangle.
Jag var på ett kalas för ett tag sedan med massa branschkollegor. Och då var det en person där som jag kanske har träffat 2 gånger tidigare i mitt liv på andra mingel. Vi känner inte varandra. Och så var det liksom väldigt mycket folk. Och så hälsar man på folk och så hinner man liksom inte prata. Och så kom den här mannen fram och så sa han hej. Och jag sa hej. Och så tittade han på mig och så sa jag, hur är läget? Och så sa han bra. Och precis då kom någon annan och kramade mig som jag inte sett på jättelänge. Så jag sa hej till den. Så där som han gjorde. Han var liksom nummer 5 i raden av folk som jag hade sagt hej till bara i det hörnet. Så det var liksom inte bara han och jag som stod och pratade. Och så började jag prata med någon. Och så gick jag upp lite senare. Och så klockade jag med honom en gång till. Och så sa jag, tja, hur är läget? Och då tittade han på mig skitsurt. Och bara, ja, det är väl lika bra nu som när du frågade där nere. Jag bara, okay. Sorry. Typ så här, ja, tänkte att kanske något. Och så skildes vi åt. Och sen, när vi skulle gå därifrån, så råkade vi gå i samma klunga. Och så skulle han ta tunnelbanan åt samma håll som jag. Och så blev vi själva kvar. Och jag försökte ju verkligen att inte behöva säga hej till honom en gång till. Eftersom det hade gått så himla dåligt. Men så sitter vi där och han sätter sig ner. Och säger åt mig att sätta mig bredvid honom. Vilket jag inte vill. Det finns bara en liten plats bredvid honom. Så jag säger att jag står för jag ska av snart. Och då tittar han på mig som att jag är dum i huvudet. Och så kan jag liksom inte hålla tillbaka. Så jag bara känner hur det kryper genom kroppen. Och så kommer det ett, hur är läget? Och jag bara, nej, jag vill verkligen ta tillbaka det. Och jag ser hur hans blick liksom blir så här rasande eld. Och han bara stirrar på mig som att så här, menar du allvar? Och jag försöker rädda det med att så här, nu, hur är det i övrigt? Liksom. För jag tänker så här, man kan väl fråga hur är läget? Jo, men det är bra. Ja, men hur är läget? Ja, men det är så där på jobbet. Alltså man kan ju svara på olika saker liksom. Så jag försöker liksom förklara för honom att så här, hur i övrigt, hur är det i livet typ?
Det finns så många lägen.
Och då tittar han på mig och säger, nu känns det ju som att man är hos en psykolog. Och jag bara, ja, du behöver verkligen inte. Då tröttnade jag, så då sa jag, du behöver absolut inte svara. Du behöver inte säga hur läget är. Jag vill absolut inte vara din psykolog. Och då började han berätta om jättemånga spännande saker som han hade gjort. Och varit ute och rest och allting. Och blev liksom jätteglad. Tills jag hoppade av en station för tidigt. För att komma därifrån.
Det var ett nödhopp.
Det var ett nödhopp.
Det är absolut på den änden av skalan.
Ja. Men alltså, att man liksom lyckas bli utskälld 2 gånger på en kväll i princip för att man frågar hur läget är med någon.
Ja, men det är typiskt högriskbeteende, Cecilia, att hålla på att tilltala folk.
Ja,
det där får mingla du se. Överhuvudtaget.
Ah, men också att han under ingen av de här gångerna så har han frågat hur läget är med mig. Han har bara blivit sur på att jag inte typ tog hans det är bra där nere som orsak till att fråga vidare på det här det är bra. Jag borde väl sagt typ på vilket sätt är det bra? Är det bra på alla vis?
Vad är det som är bra?
Exakt. Har du någonting som är dåligt i ditt liv? Kanske jag borde ha frågat.
För jag vill inte höra om det just nu.
Det är väldigt bra icebreaker annars på mingel. Har du något som är dåligt i ditt liv?
Vad är sämst just nu? Ja. Det är det jag skulle ha frågat. Men han kanske är en dörrfilosof som undrar vart jag är på väg idag.
Ska ni ses igen?
Säkert. Vi kommer ju det. För att vi är ju i den här branschen.
Ja, men ni har inte bokat in någon dejt eller så?
Nej, men jag måste ju jobba på det här tvångsmässiga att fråga hur är läget.
Jag tycker du ska fråga honom det varje gång ni ses.
Ja. Det jag tog med mig från den här berättelsen är inte att du behöver jobba på något, utan mer han faktiskt.
100% han.
Jag blev så besviken på mig själv när jag hörde det komma ut en tredje gång. Och man bara, nej! Orden bara förråder mig.
Fast i det gänget så var det inte du som var socialt inkompetent.
Ja, antingen så kör du samma fråga minst två gånger varje gång ni ses. Eller så måste du börja ställa helt andra orimliga frågor.
Som vadå?
Ja, men typ, har det hänt dig något dåligt idag?
Vilken var den senaste pizzan du åt?
Har du provat att gå i för små skor?
Just det. Vad blev du mest besviken på den här veckan?
Vad har du för färg på ditt bajs?
Är det din plånbok som ligger här borta?
Nej, men sådär. Ja, men så kanske det är. Jag får levla upp i... Att göra mig själv obekväm genom att ställa frågor som kan göra att någon känner sig lite putt. Det var tydligen bara fel. Men sen, om man vill andra saker som man kan bli sur över, är då förutom pendling och poddar. Så till exempel så försökte jag läsa på om det här med att kvinnor gifter sig och att det blir sämre för kvinnor som har gift sig, men det är bra för män som har gift sig. Och ja, de började göra studier runt så här 90-talet och då sög det, och nu har de kommit fram till att det fortfarande suger i princip.
Men ändå är äktenskap en kvinnlig fantasi. Det är så märkligt.
Ja, men det finns en skitrolig rapport. Eller den är kul för att den är bra utformad så att man inte behöver läsa den utan man kan läsa citaten. Som heter Ägande i nöd och lust, som produceras av ownership.se. Det är en ascool sida, den kan man gå in och läsa i. Och där kan man till exempel få veta att män äger dubbelt så mycket av Sverige som kvinnor i stocks, property, companies, patents, land, allt sånt där. Män äger i genomsnitt 17% mer än kvinnor under äktenskapet. Och gissa vad skillnaden blir efter en skilsmässa?
Mer.
Hur mycket män äger då? Vad tror ni att den blir?
30%.
Nästan 45.
Dubbelt. Vad tror du, Jenny?
Tvinga mig inte att säga siffror.
Nej, okej. Okay. Den har varit 17. Den blir, efter skilsmässa, 75%!
Det är jättemycket mer.
Det blir mycket mer. Att skaffa barn skapar en könsskillnad i lön på omkring 20% på lång sikt. Vilket ser ut att drivas på av arbetsdeltagare, arbetstimmar, lönenivåer. Det tar 5 år efter att barnet har fötts innan kvinnor har lika hög medelinkomst som de hade året innan barnen föddes. Det här är alltså inte då att man har ökat på någonting, utan bara att man landar tillbaka. Sån skit att jag har läst innan, men jag tänker att mer än det här behöver man ju liksom inte gå in på.
Och så säger man att män är mer risktagande. Bite my
eller
ass.
Hur? En sak som jag tyckte var spexig, det var att alltså både män och kvinnor ökar sina löner, eller gjorde i alla fall en studie från i början av 2000-talet, ökar sina löner om de flyttar till städer. Men män ökar sina inkomster skitmycket när de flyttar till städer. Och kvinnor ökar de liksom lite grann. Men det är liksom inte ens jämförbart. Så att det är så här sjukt bra. Män som är gifta, framförallt. Men anyhow, 2020 tjänade kvinnor 90% av männens genomsnittslön. Så vi ligger ungefär 10% under. Om man standardväger det här så är det bara 4%. Men det är fortfarande stor skillnad. Så sånt jag suttit och varit sur på.
Men så tänk på att det är ju helt naturligt. För kvinnor vill inte tjäna lika mycket som män.
Nej, men precis. Det är kul. Och det är också det härliga, tänker jag, med så här suffragetterna. Att de ville inte ha rättigheter. De ville bara liksom kasta sig framför hästar och offra livet och sånt där. För det tycker kvinnor om. Och det är inte ett risktagande. att kasta sig framför en häst för att få rösträtt som suffragetterna då gjorde. Utan det var ju, hon gillade
hon
bara
var längdhoppning egentligen.
Ja, eller tyckte om att hoppa.
Eller bara, blev puttad på perrongen.
Ja, något sånt kanske.
Hon kanske hade kort kjol.
Ja, så kan det vara. Eller så ville hon bara dansa, men hade ingen styrsel. Trillade ut. Ja.
Eller så hade hon druckit alkohol och snusat samtidigt. Det sätter sig också på balansen.
Ja, det kan vara det. Hon kanske inte hade någon lokalsinne. Hon trodde att hon gick åt andra hållet, men så var hej hopp. Eller hon såg den gulliga hästen och bara, jag ska krama den.
Höger och vänster är skitsvårt.
Det är det faktiskt. Mm. Något annat som jag också är sur på, det är att nu när vi har spelat klart föreställningen och så pratar vi där om att män tidigare låste in kvinnor på sanatorium när de hade haft så mycket sex. Och sen så bara, dagen efter att vi hade spelat klart så kom det de här rapporterna om att flickor blir inlåsta och i rapporterna så står det liksom att det är för att de har
tvivelaktigt... Ja, på HVB-hem.
Ja, och att de liksom döms, alltså att de blir tvångsomhändertagna för att de har problematiskt sexuellt beteende.
Mm.
Och att i män, killar döms inte, det står liksom inte allt på samma sätt och döms inte för de här sakerna.
Just det, de utsätter sig för riskabla sexuella situationer.
Mm.
Man bara, vem är det som utsätter vem, sa vi?
Och att man då blir inlåst och man bara, det är så tråkigt när man liksom gör satir och parodi och sen bara visar sig världen alltid vara mycket värre.
Mm.
Mm.
Men så för att sluta på en liten tråkig note så kan vi sluta där. Om ni tyckte att det här var bra så kan ni ju dela det med alla era kompisar ifall ni vill vara sura tillsammans med oss.
Ja, men det är mycket mysigare att vara sur i grupp faktiskt.
Borde jag vara mest sur som är gift och har två barn?
Och en man som driver eget företag.
Precis.
Ja.
Jag drog nitlotten.
Ja.
Och jag är utbränd. Och.
Men det är kul att du är med, Hanna.
Ja. Det går bra nu.
Ja. Om ni vill stötta Hanna i hennes
miserabla situation.
Ja, nej men så här att vi är snart i slutet av den här säsongen och det vi håller på att försöka reda ut nu hur. För vi vill jättegärna fortsätta med den här podden. Dels för att vi tycker att det är superkul. Men också för att vi tycker att det är viktiga saker vi pratar om. Att det är viktigt
det
är att
det finns viktiga.
Ett sånt här ställe där man pratar om det. Så att om ni som lyssnar, om ni håller med om att det vore ju faktiskt svinkul om ni fortsatte på det. Om alla ni bara tipsar, i alla fall en kompis som ni tänker att det här skulle verkligen den här personen gilla eller må bra av eller inte vet jag hata och göra en egen comeback podd av det är också okej. Så tipsa så att ni blir fler som lyssnar och om ni känner extra mycket att jag vill verkligen fortsätta lyssna på det här varannan vecka, bli Patreon för att då kan vi fortsätta att betala våran klippare.
Det är 25 spänn i månaden och om
man får betala mer också om man vill.
Man får betala mer, vi har massa olika nivåer och om man då blir Patreon så kan ju fortsätta som sagt och podda och göra massa andra roliga saker också. Men det, annars så går det ju inte liksom.
Man kan också få videosnuttar från Jennys pendling och se hur det går till live. Och det vill man ju inte missa, känner jag i alla fall.
Precis, och blir man Patreon kan man ju också önska saker. Men blir det så att vi får fortsätta säga roliga saker i örat på er? Eller arga saker.
Eller skrika bara.
Tack för det här avsnittet.
Hanna, du ska vara värd.
Ja, förlåt. Jag glömde, min mage gjorde ett så väldigt spännande ljud. Så jag kom av mig lite. Eller helt
jag försökte göra en jingle. Den bara, hallå, nu är det dags. Det var din cue.
Jag gjorde en sån pendlingsfilosof i dörren, fast poddversionen av det.
Det har jag pyttelite förståelse för.
Min mage gjorde ett jättelångt knorr. Jag åt en banan, jag tror att den blev sur på mig. I alla fall. Gjorde du en jingle? Ska jag göra en jingle?
Nej, du ska.
Gör en jingle.
Jaha. Nej, jag kommer inte på någon.
Vi vill också tacka de patrons vi har, för ni är gulligast och bäst i hela världen.
Precis det hon sa.
Och så just det, så vill vi också, för det här missade vi förra avsnittet. Men vi hade en tävling om vem som kunde gissa flest antal bröst.
Just det.
På en bild.
Mm.
Och det är jättemånga
gissa
som har
flest antal bröst.
Ja, alltså rätt antal bröst. Men det var
bäst.
Också olika. Det beror liksom på hur man räknar. Så att det var ju en subjektiv sådär. Och folk har skrivit skitmånga jättebra motiveringar. Alla ni förtjänar en shoutout. Men en person skickade två svar. Hon rappade både sig själv och en annan. Och det är Elin. Så Elin får en shoutout.
Vad svarade hon då? Jag har glömt nu. Det var så länge sedan.
Jag kommer inte ihåg vad hon skrev. Men jag kommer ihåg att hon skrev två olika. Och det tycker jag är väldigt hyckligt. Att man ger sig in i en tävling och skriver många svar.
Vi postar svaret på våran Instagram så kan ni kolla där.
Ja.
Jag minns att det var bra.
Ja, alltså, ja. Och jag tycker att det är, alltså, framförallt engagemanget att svara två gånger. Det tycker jag, det belönas, det premieras. Så Elin, tack för dig!
Puss! Och ett stort tack till Kristoffer på Kvarnberg Productions.